Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, avsnitt 165. Jag heter Jonas Blad och ledarskribent på tidningen. Ensam på andra sidan bordet är Daniel Dahlén, chefredaktör.
Ja, det är jag. Ja. Lika bra väl det, tänkte jag säga. Nej.
Vi får sitta här och analysera och tycka och ha oss och Nina ute och jobbar för fullt.
Ja, nu blir det gubbtyckande idag.
Nu blir det gubbtyckande. Det kan vara skönt det också.
Ibland kan det vara skönt, ja.
Så jag hoppas att min röst håller. Min ständigt pågående höstförkylning här, den ger sig inte riktigt. Så om ni hör lite hostan i bakgrunden så är det bara jag som försöker krumbukta mig bort från mikrofonen och hosta av mig lite.
Korrekt.
Hörru du, det har varit mycket politik den senaste veckan.
Nu börjar det äntligen röra på sig igen, va?
Ja, och du och Nina hann ju spela in podden precis innan förra veckans stora nyhet briserade. Så den fanns ju inte med i podden då att den gamla landskapsregeringen sparkade ut Christian Wikström.
Nej, så det hände väldigt mycket där sen eftermiddag, fredag och helg ska vi väl säga. Och det har ju fortsatt resten av veckan, men vi återkommer till den frågan tror jag, va?
Det gör vi. Vi börjar i lite nyare ände. Den nya landskapsregeringen under Katrin Sjögren har ju bildats och lämnat sitt regeringsprogram till lagtinget. Och det ska debatteras på måndag. Om jag inte helt ute och cyklar. Men vi har ju läst det och vi har ju tyckt om det. Vad tycker vi om det? Det var 40 punkter de lanserade om vad de ville göra.
Ja, men alltså, jag tycker väl att det är mycket det som har varit pipen i debatten så tas ju upp. Jag tänker på ekonomiska läge, jag tänker på behov av inflyttning, jag tänker på attraktionskraften på åländska attraktionskraften. Kommunerna, inte minst. Sen så är det väl som med alla regeringsprogram att det finns en hel del att önska i konkretiseringen, men den får vi ju se längre fram. Men det är lite så här är det ju känslan vid alla regeringsprogram och även den här gången är att man vill ha allt och ingenting. Får stryka på foten om vi säger som så, precis som du skrev i en ledare. Samtidigt har jag nog hört runt lite i det åländska samhället och pratat med ganska mycket företagare och liknande. Och där har man ju väl varit relativt försiktigt positiva kan man väl säga. Att man har en förhoppning att inte kanske så mycket på regeringsprogrammet fortsättningsvis utan mera på konstellationen att man ska få en lite längre hållbar politisk linje och stadga och kontinuitet.
Det är ju en ganska stor skillnad från för 8 år sedan när Katrin Sjögren bildade sin förra landskapsregering. Då var det ju jättestora samhällsomvälvande reformer. Det var skärgårdstrafiken och det var framförallt kommunreformen som skulle göras om. Eller som skulle kommunstrukturen skulle stöpas om. Nu känns det ju som det är fler fast betydligt mindre reformer. Och det jag tycker är intressant är att det känns som att man har analyserat vilka skulder, oftast investeringsskulder har samhället och där har man liksom ganska mycket lagt tonläget.
Nej, så är det ju. Jag tänker, vi har ju egentligen 2 senaste mandatperioder och de senaste 8 åren så har man ju inte kommit någon vart egentligen. Vi har haft stiltje på många delar som vi många områden som vi skulle behöva komma fram på. Och nu tar vi ytterligare en runda med de här större åländska partierna nu då egentligen ska vi säga som ska ta ytterligare en sväng med de här frågorna. Och jag tror att du har helt rätt i att just att man har analyserat det är de mindre frågorna men vi måste få igång en riktning i alla fall. Och jag tror att det är bra för det åländska samhället för vi behöver inte mera skiljelinjer och att det slits sönder på internt. Vi har så mycket utmaningar ändå så här gäller det nog faktiskt för politikerna att försöka hålla en hyfsad nivå och en debatt men ändå visa på att vi kommer framåt. Men sen är det ju väldigt klart att jag menar just med de här ekonomiska delarna att det kommer ju behöva ta ont. Och är man mogen och vågar man framförallt det är mycket som tyder på det ännu till exempel om vi ser på vad är den största kostnadsposten i landskapsregeringens budget och sjukvård men det nämns knappt vad det gäller de ekonomiska inbesparingarna.
Eller men om vi börjar i den änden så är man ju, alltså analysen är ju tydlig.
Absolut.
Man säger att det finns ett strukturellt underskott på ungefär 30 miljoner i landskapets kassa. Man säger att man ämnar ta en del pengar från PAF för investeringar. Så då återstår 25 miljoner. Och det innebär att man måste spara ungefär 4 miljoner varje år. under 6 års tid, alltså fram till 2030, när man vill ha budget i balans. Det är ambitiöst att säga att budgeten ska vara i balans redan 2030, tycker jag. Jag trodde de skulle sätta den lite längre fram, vilket politiker ju ofta gör, och ser liksom att man skjuter en del av bördan på ett par på kommande nästa regeringar. Sådär. Men däremot så lyser ju de konkreta sparåtgärderna med sin frånvaro, vilket ju Mats Perma, den nya finansministern, den nya gamla finansministern, tog upp själv på presskonferensen. Han sa ju att det här kommer ni att fråga om, men vi har inget svar. Vi kommer att ta tag i det så fort helgerna är över, och det kommer att vara prioriterat. Man hade ju vilja veta, där hade man ju också vilja se den inriktningen. Ja. Vad är det liksom, vad är det man ämnar ändå titta på? För, så att det inte blir det här att lämna över till tjänstemännen att säga att nu ska ni skära ner 4% rakt av och så ska det ostyvlas varje år.
Nej, det behövs ju finnas en tydlig politiskt ansvarstagande i den här frågan och som i alla andra frågor. Och jag tror att det här kommer bli den stora stötestenen för den här regeringen trots allt. Och som jag sagt tidigare också, så är det ju så att den här regeringskonstellationen är vänster. Och åt det vänsterhållet, inte helt vänster, men åt det vänsterhållet, kontra till mot hur lagtinget ser ut även i Liberalerna och i Centern liksom, så finns det en ganska starka högerkrafter. Och den här regeringen kommer att behöva ta nästa steg och i de här frågorna. Och så annars kommer det bli rabalder, jag är ganska säker på.
Det är ju lite så att det låter hökigt. Om man får använda de uttrycken. Att det låter som att det kommer vara en högaktig ekonomisk politik. Men det måste ju följas upp med högaktigt beteende också, eller högaktiga beslut.
Aktiviteter och beslut, ja, absolut. Och jag tycker vi ser väl ändå, jag menar, det finns vissa skrivningar i det här regeringsprogrammet som man blir, det är klart att det är ett givande och tagande och Socialdemokraterna måste få sin också, men vi har ju väldigt kostnadsdrivande tankegångar, ska vi väl säga, i det här stadiet med att tandvårdsreformer och man kan tänka sig låna om det så behövs. Och
jag tänker just det där du var inne på tidigare, OHS, där vi både här i podden och i tidningen har skrivit om tidigare, om den ganska snabba kostnadsutvecklingen eller kostnadsökningsutvecklingen som har varit de senaste åren. Det känns ju som att det hade varit, hade varit bra med en eller annan mening i regeringsprogrammet, bara om att OHS kostnadsutveckling måste liksom kontrolleras eller stävjas eller liksom på något vis hållas i schack. Ja, det hade varit bra om det fanns med i regeringsprogrammet, kan jag tycka.
Jo, det kan jag tycka också. Samtidigt så verkar det ju vara så att det inte en enda åländsk politiker vågar ta tag i OHS, för det är för mycket röster där helt enkelt, och många tror att inbesparingar leder till sämre vård, vilket det inte behöver göra. Så jag tror att vi kommer att komma till en del också när vi behöver titta på OHS. Men låt oss säga så här, det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket som landskapsregeringen redan nu kan göra som leder till effektivisering och till en effektivare förvaltning och att mindre skattemedel förbrukas genom att titta på allt annat utom sjukvård och skola, barn och omsorg och liknande. Vi är inte där ännu, och det är ju därför det är så viktigt att vi kommer igång med den här ekonomiska politiken, som jag ser det, för Ålands del, att vi faktiskt vågar spara och fokusera framförallt på vad vi ska göra. Annars kommer vi hamna i ett stadie där vi måste gå hårdare åt de här välfärdsservicen, och det tror jag ingen av oss vill heller.
Nej. Om vi då går tillbaka lite grann och tittar på de här investeringsskulderna som vi var inne på. Så digitaliseringen är ju någonting som genomsyrar regeringsprogrammet väldigt, väldigt mycket. Och det pratade man om redan när man presenterade vilka som skulle bli ministrar, så långt innan regeringsprogrammet var klart. Så pratade man om att Jesper Josefsson kommer att ha det, näringsministern. Men också kansliminister Ingrid Zetterman kommer att jobba med, och de kommer att jobba mycket tillsammans. Så man har ju byggt en axel där i landskapsregeringen, och man har ju lagt liksom ganska stort tonläge på digitaliseringen ska tas rejält framåt under den här mandatperioden.
Det har man gjort, och precis som du säger, i regeringsprogrammet så var och varannat ord känns det ibland. Får man ett ord som heter digitalisering, och det går bra att svänga sig med digitaliseringen, och det finns enorma möjligheter med digitaliseringen för att få en effektivare förvaltning. Utmaningen där är ju också att en digitalisering så blir ju inte bra av sig själv, utan vi handlar om processer och organisationer som också måste ligga i fas för att digitaliseringarna ska bli bra. Och där tror jag ju att landskap, eller jag är övertygad, om jag behöver inte tro ens, att det finns en resa att göra just i processhanteringen och hela den organiseringen och liknande, och vi pratar inte här om bara juridiska hinder, det är långt ifrån det, det mest organisatoriska, och här finns det väldigt mycket att jobba och så att
ekonomiska också ekonomiska, skulle jag säga, för att ofta kostar en digitalisering en del initialt.
Mm.
Och politiker har ju generellt sett svårt att anslå medel för sånt som kostar nu, men spara pengar längre fram, kanske nästa mandatperiod.
Ligger inte i ådrorna så att säga på någon politiker, tror jag. Men det är bra att det nämns. Jag tror också att ha det på kansliministern och på näringsministern, så blir det rätt att man delar på det.
För de två är väldigt besjälade utav frågan också.
Helt ärligt så måste vi väl säga det också, att de är både insatta och kunniga på området och brinner framförallt för det här området. Så vi kan väl hoppas att det också ger avtryck då. Men det är också, det är ju sen det här med det lilla åländska samhället, att liksom finna resurserna i landskapsregeringen för att göra den här resan samtidigt som allt annat ska fortgå. Mm. Det är en
utmaning. Och att omvandla prat till verkstad.
Definitivt. Och faktiskt få även tjänstemän att förstå att deras resurser kommer att behövas i framtiden också, oavsett om vi tar bort arbetsmoment idag.
Mm.
För det ligger ju i den mänskliga naturen att vara orolig för sånt.
Men sen om man ska uppnå de mål som Mats Perman vill uppnå ekonomiskt, så är ju digitaliseringen naturligtvis en byggkloss i det. Att kunna sänka kostnader genom att överföra saker till digitala arbetsprocesser. Och man pratar ju om AI också.
Mm.
Men det innebär ju i sådana fall att man måste spara in på personal. För det är ju liksom, själva grundtanken är ju att det digitala ska skötas av det digitala och inte av personal, så att säga. Och det blir intressant att se om man faktiskt kommer till den. Att det faktiskt sparar pengar i slutändan.
Ja, det blir väl inte. Jo, samtidigt så tänker jag så här att det kommer ju vara. Hela åländska demografin är ju så satt så att många kommer att gå i pension de kommande åren. Så att det kommer, och jag menar, en digitalisering kommer inte av sig själv för över en natt. Så att jag tänker att effektiviseringen kan komma ganska naturligt på det sättet.
Men det ska ju till att man inte återsätter de tjänsterna bara per automatik. Exakt. Vilket ju händer helt sällan.
Nej, inte helt sällan. Och där är också politisk mognad och ansvarstagande.
En av de stora delarna i regeringsprogrammet är ju skärgårdstrafiken. När man säger att man ska köpa in fram till 2035, var det väl, ska man köpa in 5 stycken frigående färger och 8 mindre färger, linfärger och andra mindre färger. Naturligtvis en enorm investering. Vi pratar hundratals miljoner om man ska sätta det i sjön.
Ja, men
no pun intended.
Visst pratar man väl om att man villkorar det här lite med att få pengar också.
Jo, mycket ska ju betalas via staten, men jag menar, det är ju i sanningen en oskriven check.
Nej, men på något sätt så får jag vara lite elak nu. Så kändes det ju som att vi villkorar med det, så blir det inte av, så kan vi skylla på någon annan. Mm. Eller?
Nej, men det är ju liksom det är ju rätt tänkt, för man behöver byta ut skärgårdsflottan. I princip hela skärgårdsflottan. Man vill ta fram en form av typritning för ett elektrifierat fartyg som man vill ha i trafik. En eldieselhybrid eller ett helt elektrifierat fartyg som man då menar ska liksom in på de här linjerna. Återstår att se hur snabbt det går, om man liksom kan börja i den änden eller om man måste köpa in ett fartyg före. För jag menar, ska det vara till 2035, så bör det ju komma minst ett fartyg under den här mandatperioden.
Ja, jag tror att det mesta egentligen. Ja. Jag vill inte grusa alla skärgårdsbors förväntningar nu, men jag tror att det mesta talar för att vi ser ett begagnat skepp kommer lastat, om vi säger som så.
Men jag tycker liksom ambitionsnivån är ju bra, men det är ju just det där med att det hänger på ett vad heter det, särskilt anslag. Och det har ju inte gått jättebra alla gånger. Det har ju sökts väldigt, väldigt få gånger. Här har ju till exempel Peter Lindbäck, tidigare landshövdingen, numera liberala lagtingsledamoten, har ju sagt att Åland borde söka mycket oftare och mycket mer och testa. Och jag tycker att han har rätt i det. Dels så finns det ju ingenting liksom som säger att man bara får söka sig så många gånger.
Nej.
Men framförallt så är det ju fler gånger man söker, desto mer prejudikat får man ju för hur det här ska fungera. För att skrivningarna i lagen är ju ganska magra. i när det faktiskt ska betalas ut sådana stöd eller inte.
Men fanns det inte liksom en viss kritik också från Peter Lindberg, kommer jag rätta mig om jag har fel nu, men att just att man har gjort ansökningarna på fel sätt?
Lite så. Han har ju varit med och avslagit.
Ja.
Åtminstone i Västra Fögle och elhybridköret och de bitarna.
Så jag tänker, nu ska det väl bli intressant då att se vad han kan göra då.
Mm.
Om han har någon information som leder till att det kommer mera pengar.
Mm. Ja, det blir intressant att se. Jag applåderar initiativet, för jag tycker att det är bra att man liksom har en målsättning, men det hade ju varit bra men kanske lite mer handfast finansiering utav det också.
Vad tror du om du sätter oppositionens glasögon på då? Vad tror du att de kommer att köra? Vi vet ju lite redan nu. Men...
Ja, men vi har ju sett att de hänger upp sig naturligtvis på att mycket är villkorat utav de här extra pengarna från staten. Där kan man ju tycka att det har ju pratats om att tunnelpengar, det var helt givet. Men nu är det helt omöjligt att få till färjor. Så det är liksom, det är ju problemet med det här, de här extra stöden som kan ansökas enligt självstyrelselagen, är att ingen vet om man kan det för just den sak man vill söka för, eftersom det har skett så få gånger.
Kommer det pengar överhuvudtaget någon gång?
Ja, nej, men det är liksom, det är ju jättesvårt. Åland fick ju för covid, man har fått Finlandskabeln, och vid ett eller två andra tillfällen, om jag inte missminner. Men det är ju vitt skilda ämnen liksom, eller händelser som man har fått pengar för, och lagen har väldigt lite handledning för när pengarna ska betalas ut, så att jag tycker att det är rätt att prova.
Ja, och samtidigt så blir det ju ganska tydligt att det är några extraordinärt. Och på det sättet så blir ju det här med att skärgårdsfärjor, det måste väl höras till en vanlig.
Ja, det är ju, skulle man tycka. Det är just det där. Men jag menar, när det pratas om broprogrammet, så tyckte man ju att broar borde ju ha bytt ut kontinuerligt i alla fall. Medan Åland menade att det var ju staten och EU som hade ändrat reglerna som gjorde att broarna blev för klena för de här nya längre långtradarna. Det var ju det det handlade om.
Det ska
inte bli för tekniska i det. Så jag kan ju tycka att båda hade väl lite rätt där. Jag tycker att det finns en viss bäring i att säga att man borde inte ha bytt ut båtarna lite mer liksom tätt. Och borde inte ha insett att de börjar bli gamla tidigare. Å andra sidan så är det ju liksom, det är ganska mycket som på något sätt blir extraordinärt när man bor på en ö jämfört med resten av landet.
Ja, absolut. Absolut. Och jag menar, vi bär ju en ganska stor kostnad. Jag tror att det bara driftskostnaderna exklusive avskrivningarna ska gå över på 19 miljoner för skärgårdstrafiken. Så åländska samhället, alltså det är 30 000 invånare som bär den kostnaden. Så att de finns det att göra på det sättet. Men vi får se. De kan testa, men jag skulle nog inte sätta alldeles för mycket slantar på den.
Nej.
Att det kommer att gå igenom.
Den sista biten i regeringsbildningen som jag tänkte ta upp är kommunfrågan då, som du också tog upp i början. Det känns ju som att man har grävt ner stridsyxan och fyllt igen vallgravar eller skyttegravarna som man har varit ganska djupt nerstångad i under ett par mandatperioder nu i den här frågan, och kommer fram till att man ska göra två saker. Man ska se till att få igenom den där kriskommunlagen, så att om en kommun krisar ekonomiskt och inte kan garantera lagstadgad service till invånare, så ska landskapsregeringen kunna gripa in. Och det andra är att man vill se över landskapsandelssystemet och samgångsstöd.
Men också lagstiftningen är stort för att minska byråkrati och den lagpåbörda som man har. Då.
Ja, men definitivt. Men också att det ska bli lite mer av en morot att gå samman jämfört med, vi vet ju till exempel, har ju Finström pratat om att om de skulle gå samman med någon, så skulle man förlora ekonomiskt i andelssystemet, vilket ju inte kanske riktigt är tanken från någon.
Nej, så är det. Och jag tycker väl att det där är ju jätte... alltså på något sätt så får jag upp en känsla av att det här är ju inte några nya saker som har florerat, utan det här är ju diskussioner som har varit i den kommunala debatten, i alla fall ute på fältet har det varit. Men på landskapsregeringsnivå så har det varit fast i kriskommunlagstiftning och i kommunreformer de senaste två mandatperioderna. Man har liksom inte varit lite högre än landskapsandelen. Men på något sätt så är det här som jag tycker att man har nog lyssnat på kommunerna här. Jag hoppas innerligt att man fortsätter med det. För att det är de här, jag menar, vi kan slå ihop hur många kommuner som helst. Har vi en lagstiftning som inte svarar mot de ekonomiska realiteterna, så blir det ett problem oavsett hur stor en organisation är. Så där finns det väldigt mycket att göra. Och innan vi har några samgående eller liknande också, så behöver vi en kriskommunslag. anser jag i alla fall, att vi måste kunna säkra upp att vi inte hamnar i en situation där individen får problem. Eller. Och tänker du det här med samordningsstöd också, det är ju, alltså, alla de här punkterna tycker jag är no-brainers. Jag tror liksom att på något sätt borde det inte vara något problem överhuvudtaget för varken regering eller opposition att komma framåt i de här frågorna.
Nej, men det känns ju ändå som att nu har man bestämt sig för att nu fightas vi inte och vinner enkla röster på enkla slagord. Utan nu, vart kan vi hitta varandra? Var kan vi ta den här frågan åtminstone ett eller ett och ett halvt steg framåt nu? Och jag menar, en kriskommunlag, det handlar ju om att se till att alla får sin lagstadgade service.
Ja, men så är det.
I en krissituation. Sen återstår väl att se till exempel om Centern kommer att hantera det här internt. För där var det ju ett problem under den avslutade mandatperioden, om liksom det fanns ett internt motstånd mot den lag som Harry Jansson då propagerade för. Så vi får väl se vad de gör för ändringar i förslaget och om Centern kan bära den igenom den här processen.
Ja, och samtidigt så kommer jag lämna lite sån här hit nu bara, att jag tycker att det finns andra saker som talar för att vi kommer att se ganska stora förändringar i vad heter det, debatten kring kommunstrukturer, men också sammanslagningar, samarbeten etc. Och det kan ni läsa mer om i Ledaren på måndag, tänker jag säga. Inte mera nu, men jag tycker det finns tendenser också ute på det kommunala fältet som är väldigt intressanta.
Och sen så får vi se naturligtvis vad landskapsandelssystems revision ger.
Exakt.
Men det är intressant att det går framåt. Vi går vidare i podden. Så landar vi i det ni missade förra veckan då, med några minuter nästan. Och det var ju det här beslutet som dåvarande infrastrukturminister och miljöminister Christian Wikström tog på enskild föredragning i torsdags förra veckan, om att inrätta det som skulle ha varit Finlands tredje största naturreservat i vattnen söder om Åland. Det fick ju resten av regeringen att gå fullständigt i taket. Kallades till presskonferens under fredags eftermiddagen där man meddelade att Christian Wikström får sparken ur regeringen en arbetsdag innan han skulle ha avgått. Och sen då på måndagen så rev den nya miljöministern, han var ju det över en helg och en halv dag, Harry Jansson upp beslutet. Vilket heller inte går att besvära sig mot, eftersom man egentligen då säger att man tar tillbaka beslutet för att fortsätta beredningen, eftersom man ansåg att beredningen var bristfällig. Ansvarig tjänsteman reserverar sig mot det beslutet, var ju med på Christian Wikströms beslut. Så det blir ju en intressant diskussion internt i landskapsregeringen framöver. Men där är ju frågan nu då. Jag har ju skrivit ledare om det här. Jag tyckte att det var ett väldigt märkligt beslut att ta i en expeditionsminister. Det är ett enormt stort område med stor inverkan på de vattnen. Det alltså, jag tycker att resten av regeringen hade en poäng i att inte alla hade hörts i remissförfarandet. Till exempel Ålands fiskare hade inte hörts. Det är ju ett stort vattenområde där de fiskar i. Men framförallt att man tar ett så stort beslut i en expeditionsminister som egentligen bara är en tjänstemannaministär som ska förvalta tills dess att den nya regeringen kommer på plats.
Ja, plus att det ser, liksom, ger bilden av att man talar med tudelad tunga från landskapsregeringen och myndigheternas sida. Precis som jag skriver nu då, i lördagens ledare, så ser jag ju det som kanske det största problemet med det här beslutet. Man får tycka vad man vill om vindkraftsfrågan och naturresurser eller naturområden. Det tror jag att lite vart man vänder rösten så får man olika svar. Men det stora problemet här är att Åland har inte råd att se ut som att vi inte vet vad vi sysslar med. Och det är precis den bilden man har givit av Åland nu. Och det här kommer att spilla av sig på andra investeringar, oavsett vad man tycker, oavsett om man är för eller emot vindkraften och i det här området etc. Men problemet är att vi har inte råd att se ut som spån på rent svenska när det kommer till investerare. Alla företag och etableringar, näringslivet, investerar, alla behöver en transparens och en kontinuitet i beslutsfattande och ett commitment från landskapsregeringen eller andra myndigheter när man har att göra med dem. Och det är den bästa näringslivspolitiken man kan göra för en region. Nu är vi i en situation där vi har hamnat, där man, vad är landskapsregeringens ord värd? Man pratar väldigt mycket om elhybridfärjor och liknande och riva upp de avtalen, och det skulle vara ett problem för trovärdigheten för Åland när man ska upphandla nästa gång. Men det är ju bara en, ja, jag vet inte, det är bara som ett sandkorn i den här stora soppan. Det, för att det här är faktiskt, det här kan Åland, kosta Åland väldigt mycket på lång sikt.
Man ska ju kanske komma ihåg här i den här frågan att landskapsregeringen har ju alltså givit bolag tillstånd att kartlägga havsbotten för att och se möjligheterna. Försvarsmakten har sagt nej till vindkraft i det här området. Mm. Men det förs ju ständiga förhandlingar kring det.
Absolut.
Nu för ju Christian Wikström och obundna då, hans parti, för ju fram det här som en naturskyddsfråga, naturligtvis. Och Christian Wikström var ju bland annat i det som tidigare var Sverigedemokraternas kanal, den är ju såld sedan ett par månader tillbaka till ett fristående bolag. Men han var med där i TV-kanalen eller YouTube-kanalen Riks och pratade, och han, man kan väl säga att han förstärkte kanske bilden lite utav konfliktytan i det här när han pratade om att i princip att landskapsregeringen eller de andra partierna sitter i fickan hos vindkraftsbolagen, och det, han tycker inte att det ska byggas vindkraft överallt runt Åland. Och riktigt så kanske inte ser ut i planerna, om man nu ska vara helt ärlig, eftersom det är två områden norr om Åland som utpekade hittills.
Ja, exakt, och det här södra området är ju trots allt väldigt darrigt på det sättet när du ser Försvarsmakten där. Nej, alltså det är inte, tror jag, att obunden samling, de kommer ju aldrig hävda det själva, men jag tror inte att deras primära mål var det stora naturskyddet i det här fallet heller. Och det vet vi ju, de har ju gått ganska klart och tydligt fram med frågan att man inte vill se ett vindkraftverk på Åland på det sättet, i den här skalan i alla fall. Och det ska ju sägas att han agerar ju mot obunden samling precis som deras medlemmar vill, eller de som röstar ska jag säga på dem vill, för att man har ett ganska stort motstånd mot vindkraften. Och det som vi har sagt tidigare i ledarpodden, att pratar vi runt i Mariehamn och kanske Jomala och Lämland, så då kan man se, hitta många som är väldigt för, och en klar majoritet är för vindkraft. Men rör det lite norr om kommungränserna, så börjar du höra ganska många som muttrar och är oroliga. Och vi har ju varit inne på det här 111 gånger, att det kanske är för tidigt att vara orolig. Vi pratar fortfarande om projektering, men det spelar ju mot den väljargruppen. Och vi ser ju liknande beslut har ju tagits också, bara i Norrtälje tog det ju nyligen om kommunalrådet som ville stoppa alla vad heter det, satsningar på havsbaserad vindkraft och liknande. Och då handlar det om projektering redan i den. Så att det här är en laddad fråga. Men som jag säger, så tror jag att det största problemet var här att man, som du säger, man har givit tillstånd för någonting med ena handen, och med andra handen så slår man fast möjligheterna.
Ja, men sen är det faktiskt, jag tycker att i det demokratiska, vi ska säga det, Christian Wikströms beslut, av allt att, så vitt jag kan bedöma det, så är det juridiskt okej. Moraliskt tycker jag att det är förkastligt. Av den enkla anledningen att det var en expeditionsminister. Christian Wikström vet mycket väl att det finns en klar majoritet, både det gamla lagtinget och det nya, som är för vindkraftssatsningen. Jag menar, ska vi vara helt ärliga, så var det alla partier utom ett i valet sa ja till vindkraften. Och obundna har 35 mandat i lagtinget. Han visste också att det fanns inte majoritet i den regering han själv satt i för det beslut han tog.
Exakt.
Så att hävda att det demokratiska sättet, det tycker jag faktiskt inte är helt med sanningen överensstämmande. Men framförallt att man gör inte så när man är en expeditionsminister, för då är man bara att förvalta tills dess att nästa regering kommer.
Ja, men vi har ju ett problem med expeditionsministärer på Åland. Det måste vi väl ärligen säga. Och där finns det en hel del att göra. Jag menar, det går lätt att säga att det är obundna eller det är Christian Wikström som agerar felaktigt och det ena.
Nej, absolut.
Men vi har ju ett strukturellt bekymmer här.
Vi hade ju problemet med det här mjölkbeslutet ett par veckor före också. Och det är ett problem, absolut. Exakt hur man ska lösa det vet jag inte. I Sverige har man ju också expeditionsministärer. De måste ju ha beslutsmandat om det händer saker, naturligtvis under tiden en ny regering förhandlar. Det man gör i Sverige är ju att regeringen lämnar in sin avskedsansökan och sen får uppdraget av talmannen att bilda en expeditionsminister. Det vill säga att man löser upp den regering som har suttit för att sen ombilda den, egentligen samma regering, men för att bara förvalta då. Det blir egentligen samma sak, men det blir en större tydlighet i att man inte längre är den regering man var.
Nej, du kan ju inte bedriva politik på samma sätt då. Eller?
Precis.
Eller moraliskt i alla fall.
En av de saker som obundna har fört fram i lagtingsdebatten sedan det här beslutet då, det är ju att man pekar finger åt Centern och säger att ni sa att man ska ta det lugnt, bland annat Centern, kanske flera också, man ska ta det lugnt med vindkraftssatsningen, men i regeringsprogrammet så vill man utaktionera de här norra områdena redan 2025. Det här har ju också väckt en intern debatt i Centern, vilket vi har skrivit om. Hur jobbig fråga tror du det här är för Centerpartiet just nu?
På vissa delar av Åland är det en extremt jobbig. Vi måste vara så ärliga. De kommer aldrig att erkänna det själva, men det är så alltså. Och kanske inte direkt i de politiska korridorerna. Det finns även det. Alltså, men alltså i lederna, centerlederna, så mullras det rejält. Och det såg vi ju, det gav sig uttryckt också på olika sätt under valet och efter valet. Så att jag tror att hur man ska balansera det här, så ja, man måste gå på sin övertygelse och vad man tror är rätt, helt enkelt. Det är väl svårare att göra någonting annat. Men för det är ju så också att man får tycka vad man vill om vindkraften. Jag säger det en gång till, men alltså det är en av de få möjligheterna som Åland för tillfälle har att ta nästa steg och bredda vår bas att stå på inför framtiden. Och det finns, sen kan man tycka olika om vindkraften, absolut. Men vad jag saknar lite i debatten också, att vi hamnar i en situation där det finns vindkraft och de förespråkar det, och så finns det nej-sägarna. Men jag skulle nog vilja säga att det går alltid att säga nej, men vad är alternativen? De skulle jag vilja börja se i debatten. De som säger nej, vad ska vi leva på sen? Vad ska vi göra? Hur ska vi kunna ta nästa steg? Inte det är någonting som säger att vi bara ska leva på vindkraft, och det finns problem med vindkraften också, gud bevärs. Vi ska komma ihåg det. Men vi behöver vara i en situation där vi måste kunna bredda den här diskussionen från att bara vara nej till vindkraft till att börja titta på vad är det benen vi ska stå på.
Kör den nya regeringen på för hårt när man lägger den här tidsplanen?
Jag tror att de måste köra så hårt om de vill vara med på tåget. Alltså det finns ganska kritiska röster som säger, från branschen och från investerare, som säger att tåget håller på att gå. Åland är för sent ute redan nu. Och lyssnar man på dem, så är det ju nu det gäller. Så det är väl bära eller brista. Det är väl därför man gör det här nu då. För att man måste nog komma ut med de här planerna. Eller auktionera ut dem då vid 2025. Det tror jag.
Det blir intressant. I regeringsprogrammet säger man ju också att man ska kortlägga de ekonomiska bitarna tydligt. Det blir intressant att se hur tonläget påverkas av de saker man kommer fram till där. Till exempel fördelningen av pengar och hur stora summor vi pratar.
Ja, absolut. Och där måste man nog vara väldigt... Jag tycker det problemet här många gånger, tycker jag också, i hela den här diskussionen, att vi hamnar... Jag menar, man hamnar i detaljer, man plockar siffror som känns mot orealistiska. Det finns så mycket utredningar på det här området redan som man kan ta del av och titta på, som har räknat på liksom samhällseffekter och liknande av de här. Som kanske inte, alltså sanningen ligger väl ofta mitt emellan på något sätt, att de som lobbar för vindkraften så har ju säkert, de vill ju att det ska se så himla bra ut som bara möjligt. Medan de som är emot det vill ju att det inte ska se alls bra ut. Men återigen, när man tittar på de offentliga utredningar som har gjorts på annat håll, framförallt i Sverige, så alltså det är klart att det är en enorm fördel för det lokala samhället. Sen skapar det inte arbetsplatser enligt de utredningarna i den mån utsträckning som man kanske hävdar från potentiella investerares del. Eller. Men däremot så blir det ju, det blir mycket mer pengar in till systemet. Men här då, återigen, vi vet inte. Jag menar, skulle jag sitta i Helsingfors så kanske jag skulle fundera över att ja, ska nu alla de här pengarna gå ut till alla de här regionerna, så vi får en snedvridning i landet på vilka regioner som går bra, och inte bara på grund av om de kan ha vindkraftverk eller inte. Så att det finns ju en stor risk på det sättet då, att man tappar pengarna till Helsingfors och att vi blir kvar med vindkraften bara. Så där är det ju också möllorna och titta liksom, det finns ju olika arrendeavtal och liknande, och jag vet att det finns hur mycket fakta som helst, men jag tänker inte gå in på några detaljer, men jag tror att det är mångfacetterat. Det är det.
Vi lär få återkomma till den här snurriga frågan. Ja. Jag tänkte att vi avslutar veckans ledarpodd i riket. Eftersom det är lite drygt en månad kvar till presidentvalet den 28 januari nästa år. Kandidaterna är klara. De är 10 till antalet, eller i alla fall 9. Paavo Väyrynen, denna ständiga kämpe, han är ju aldrig upp i någon post, känns det som. Det
ska gå.
Förvånande att han inte liksom kandiderar till elevrådet på Lucien. Men han har ju lämnat in sin kandidaturanmälan, men inte har de där rösterna som behövs eller påskrifterna än. Nej. Så vi får väl se om han ställer upp. När Ylle kom med sin senaste barometer i valet här bara häromdagen, gjord här i början av december, så leder Alexander Stubb före Pekka Haavisto. De två står lite i en egen klass. Däremot så har Stubb ryckt ifrån Haavisto. Eller den senaste månadens mätningar. Och det står nu 31-23 i procent mellan Stubb och Haavisto. Sen är Ollerén 3-12. Kanske ännu intressantare var ju när man frågar då i en andra valomgång. Där det ju bara ska vara två kvar. Vem vinner då? Mellan Stubb och Haavisto. Och då får det 58-42 till Stubbs fördel. Är det klart?
Ingenting är klart förrän alla röstare räknade, brukar de säga. Men jag kan väl säga så här, jag har väldigt svårt att tro att det skulle bli någon andra i andra omgången, för ingen kommer att ta hem första omgången, så är det nog så. Men jag har väldigt svårt att tro att det blir någon annan än Alexander Stubb och Pekka Haavisto i den andra omgången, och där så tror jag nog, precis som vi har haft en brun som krönikör skrev, att det blir svårt för Pekka Haavisto att ta hem en majoritet. Och vilket det tyder också på, 58-42, det är förvisso jämnt, men det som är intressant är ju när man tittar också, de har ju gjort undersökning där då, Stubb skulle gå vinnande mot samtliga kandidater. Och ganska tydligt och klart, medan Haavisto skulle gå vinnande också mot alla kandidater, förutom kanske mot Ollerén, där ligger det och balanserar. Så ingenting är klart, men jag skulle nog säga att det är mycket som det ska mycket till om inte Alexander Stubb tar hem det här.
Vad skulle det betyda för Åland med Alexander Stubb som president?
Svårt att säga så här. Alltså jag tror både Alexander Stubb och Pekka Haavisto i det stora är positiva för Ålands del. Pekka Haavisto har ju visat sig vara väldigt öppen för Åland, vilket de gröna ofta är också. Och ser positivt på minoriteter. Stubb representerar Samlingspartiet, och Samlingspartiet har i vissa fall svårt att stå upp för det här med svenskan, demilitariseringen och i synnerhet i de ungdomsleden. Vi har ju varit inne på det många gånger.
Men han börjar ju bli till åren.
Han börjar nog definitivt bli till åren. Jag tänker nog mer på partiet som sådant. Och där är det väl som så att jag tänker också att Samlingspartiet har ju visat de framfötterna här under regeringsprogrammen som man satt, och i grundlagsutskottet har man diskuterat, man har varit väldigt, hållit Ålandsfanan högt, sen vad nu det är värt. Men man har ju gjort det i alla fall. Men jag tror att det som är till fördel för Åland är ju trots att Alexander Stubb, han behärskar ju svenska. Han har ju modersmål i svenska och han är väl påläst. Han har ett brett kontaktnät och en sann europé i den bemärkelsen också. Så att han har ju, det finns många fördelar som Åland skulle kunna dra nytta av. Sen hur det blir i slutändan är svårt att säga, men jag tror att så mellan de här två kandidaterna så måste man nog gå mer över på sin övertygelse än vad man tror vad blir bra för Åland. Det ämbetet är ju otroligt viktigt för Åland, det har vi ju sett gång efter annan, och Sauli Niinistö har blivit en garant, inte minst för demilitariseringen, och det ska vi vara mycket tacksamma för och glada för, eller tacksamma, det är ju hans uppgift, men i dessa tider kan man inte vara säker på någonting. Så.
Det var ju debatt häromdagen och där fanns ju bland annat Ålands demilitarisering med. Och där sa ju alla utom Harri Harkimo, Men han är ju på 2% och får väl ses som tämligen chanslös i valet. Att de tog tydligt ställning för att demilitariseringen ska vara kvar. Säkerligen stärkt utav det här meddelandet från utrikesministeriets utredning kring demilitariseringen. Hur viktigt är det för Åland att man får den garantin från alla i princip då?
I de tider varv där vi lever, där vi vet att många är rädda och agerar på känslor, så är det extremt viktigt att vi har presidentkandidater och ministerier som står upp för det som verkligen är viktigt, det vill säga ingångna avtal och vad det är som gäller. Och därför var det otroligt viktigt att man faktiskt markerar här. Sen är det ju många av dem som har sagt också att Åland behöver höja sin beredskap, men det handlar ju om någonting annat. Det handlar inte om militär närvaro. Och där tror jag tror att de flesta ålänningar är med på det tåget också, att den civila beredskapen behöver höjas. Man har gjort det på andra orter, det behöver man även göra på Åland. Det finns även mer regeringsprogram här också som det nyligen publicerade, så att det finns nog en beställning där, och det tror jag man kommer att komma i mål med. Men jag tror att, som sagt, det är extremt viktigt att institutionerna som den här personen sen som blir vald representerar står klart och tydligt för folkrätten och rättssäkerheten och ingångna avtal. Det är extremt viktigt.
Mm. Det tycker jag lät som en bra avslutning ändå på den här podden. Vi får väl se då. Vi lär väl hinna återkomma till presidentvalet innan det hålls, så att säga, i slutet på januari då. Och sen så kommer vi säkerligen få göra analyser. Jag menar, presidenten kommer ju att få en central roll i det som kommer skall vad gäller självstyrelselagens revision så småningom också. Så det blir ju intressant, inte minst då liksom den här lagkontrollsfrågan har ju varit central i de sammanhangen.
Definitivt.
Bra, vi säger väl så drar vi ett streck i veckans avsnitt, och sen så kommer vi tillbaka med någon form av årssammanfattning
nästa vecka.
Innan vi tar lite helgledigt.
Det ska vi göra.
Till er som har lyssnat så ber vi att få tacka så mycket för uppmärksamheten, och som sagt, vi är tillbaka nästa lördag igen med årets sista ledarpodd. Tills dess får ni ha ett riktigt trevlig helg, och stressa inte för mycket nu i julhandeln, så hörs vi om en vecka igen. Tack, hej! Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.